Tänk vilka bra sånger vi har haft. Ja, det är jag konstig. Jag tycker att alla sånger är bra, ja. För de sånger vi sjunger, ja, det är klart det finns dåliga sånger. Men de sånger som vi sjunger här, ja, de handlar ju om Jesus allihop. De handlar om att få tro på Jesus. De handlar om att få en personlig relation med Jesus. För jag tror den här personliga relationen med Jesus, och få bara uppleva det och bara få liksom få det klart för sig, att jag får landa i hjärtat, så jag kan liksom bara vara viss om, tänk att jag tillhör Jesus, han tillhör mig, jag vet. Ej blott för vandringstid så kort, men ut i evighet. Jag får tillhöra honom, jag får tillhöra universums herre och skapare i evighet. Hör du det, Roger, utanför här nu? Kom in. Vi får tillhöra Jesus i evighet. Ej blott för vandringstid så kort, men ut i evighet. Och det här som stod här i apostelgärningarna. Tänk vad bra. Vad bra. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det är bara ett namn. För Jesus, han sa så här: jag är vägen. Inte en av många vägar. Jag är vägen. Han alltså gjorde anspråk på: jag är vägen. Det finns ingen annan väg. En klyfta som blev, som skilde människa och Gud från varandra. När människan bröt gemenskapen, det var liksom ett ouppnåeligt mål. Men Jesus, han sa: jag är vägen. Han byggde en bro över den här klyftan, så jag kan ta steget. Han öppnar vägen, och så tar jag ett kliv i tro, så går jag på den här vägen över syndens klyfta. Synden är bortsopad. Det är det jag har med mig i ryggsäcken. Kommer inte jag ihåg? För när Gud förlåter, då glömmer han. När Gud förlåter, han glömmer. Om han har glömt någonting, ja, då kommer han ju inte ihåg det. Vi människor, vi har så lätt att bära på allt skrot och skräp vi har. Och så tynger det ner oss. Men det är kastat i glömskans hav. Så att, och den där sången vi sjöng från början: börja om än en gång i mitt liv. Men rent mänskligt sett så ser vi, ja, den där, han har börjat om så många gånger, så att det tror vi inte på. Nej, nej, det går aldrig, säger vi människor. Men Gud, som liksom har kastat det där skräpet i glömskans hav, när jag kommer till honom, ja, men det är ju som första gången. Börja om. Ja, men han ser inte, nu har du börjat om 7 gånger förut. Nej, för det kommer han inte ihåg. Våra synder, det kastade i glömskans hav. Det är liksom som jag kommer första gången. Wow! Det är det som skiljer människa och Gud. Kommer jag ärligt till honom, då står han med uträckt hand. Och han, fan, vi kan få en kram av honom. Jag blundar igen nu, och så ser jag Jesus kommer och ger mig en. Jag hann inte längre än hit. Så fick jag en kram. Ja. Ja, det här är bra. Nu ska jag läsa om en man här i apostelgärningarna som inte tyckte att det är något med Jesus. Det var då ingenting att ha. Det är bara nys. Det funkar inte. Det är fel. Vi kom här i apostelgärningarna. Då var det församlingen, den hade utökats. Människor kom till tro. Och de här apostlarna, de här 12 stycken, de fick för mycket att göra. Och då utsåg de folk som skulle hjälpa dem. Och det var en del som hette Stefanos. Han blev utsedd. De la händerna på honom, de välsignade honom. Han blev en diakon. Och den här Stefanos, han blev gripen. Han blev ställd till svars för sin tro. Det står att Stefanos, han var fylld av nåd och kraft. Det står det i Apostlagärningarna 6:8. Han gjorde stora tecken och under bland folket i Jesu namn. Och då uppträdde några från den synagoga som kallades det frigivnas. Folk från Cyrene och Alexandria, Sicilien och Asien, och började diskutera med Stefanos. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Och där står det att när vi kommer i situationer där vi behöver liksom försvara oss och vi ska presentera det vi tror på, ja, då kommer det att ges det vi ska säga. Och det fanns ingen som kunde stå emot Stefanos. Han var fylld av ande och sanning. Och när det inte liksom gick bra med det, va, då körde de med fula knep. För det står så här: det intalade några män att säga, vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud. Och det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärde. Och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Och sen lät de falska vittnen träda fram som sa, den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga, Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Stefanos, han blev ställd inför stora rådet. De upphetsade folk, de anklagade honom med falska anklagelser. Men Stefanos, han fick tillfälle och höll ett försvarstal. Och han försvarade sig, han höll ett tal. Och han började alldeles från början, han började med grunden och talade om för dem. Han började med Abraham. Och han började med Josef och talade om Josef. Han kom till Mose. Han liksom hade hela bakgrunden. Och han utlade skriften. Och sen på slutet här, då säger han som så här, att hårdnackade är ni och omskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Alltså han talar om för dem att de var hårdnackade, de ville inte ta emot. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsa att den rättfärdig skulle komma. Och honom har ni förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Det judiska folket, de hade en särställning. De hade fått lagen. Gud hade gett dem de här 10 Guds bud. De hade gett dem stentavlorna. De hade föreskrifter. Och de försökte i egen kraft att följa. Men det visade sig, det går inte, det håller inte. Det blev bara fel alltihop. Och sen så stod det tal som hela tiden där. Och det var det som Stefanos började peka fram på. Han pekar fram på att Jesus Kristus som skulle komma. Han som var Messias. De väntade nämligen på en som skulle komma och befria dem. Och Stefanos, han säger liksom här att Jesus som kom, honom som ni tog död på, det var Gud själv som hade kommit ner hit till jorden för att rädda oss. Han var Messias. Men det trodde de inte på. Och då blev de jätteilskna. De tog fram stora stenar och de kastade sten på de stenade honom. Och så satt där en man som hette Saulus. Det står att det var en ung man som hette Saulus. Som satt där och såg på när Stefanos blev stenad. Och han tyckte, det är rätt. Det är rätt. De ska inte häda. Det är rätt. Kast sten på honom. Han tog honom, de som kastade stenar. Paulus var inte med själv och kastade kanske. Men han tog hand om kläderna åt dem som kastade så att de kunde kasta bättre. Han tyckte, det här är helt rätt. Och Stefanos, han dog där. Men han sa, Fader förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Men Saulus satt där. Jättebra. De här som sprider de här villolärarna, bort med dem. De har ingen rättighet att vara här. Sen blev det här att det blev förföljelse. Efter det hade det varit lugnt ett tag, men det blev förföljelse. Och det är ofta det blir så när Guds ord börjar verka. När människor kommer till tro, när det börjar på röra på sig, då blir det obekvämt. Det blev förföljelse. Det talas om en Filippus här som träffade en etiopisk hovman, det vet ni. Och den hovmannen, han sa, vad ska jag göra? Vad är det något som hinner? Och han fick Filippus förklara för honom. Och hovmannen, han kom till tro. Vad hindrar att jag döpes? Det fanns i här finnes vatten. Vad hindrar att jag döpes? Hovmannen blev döpt. Filippus blev förflyttad. Men i alla fall den är Saulus, det var honom jag skulle till, fortsätta med. Det står här i 9:e kapitlet att Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Alltså han var helt förblindad, han var helt förbittrad. Han andades hot och mordlust. Gjorde Paulus, eller Saulus. Ja, kan en sån vara någon nytta med? Han handlades hot och mordlust. Han gick till överste prästerna och bad att få med sig ett brev. Nu, jag har hört att i Damaskus, där finns det sådana som har tror på Jesus, som har fastnat för det här, som är ute på de här villovägarna. Det får inte ske att de får sprida det vidare. Han fick med sig brev från överste prästerna, fullmakt. Att alla som hade satt sin tro till Jesus, de skulle han få sätta i fängelse. Han kom med sitt följe, var på väg till Damaskus med fullmakt och hade liksom andades hot om hot och mordlust. Ingen ska bli kvar här. Nej, bort med dem allihop, i fängelse med dem. Ge dem det hårdaste straffet som finns. De ska inte komma ut i fängelsehålen med dem. Lätt dem svälta ihjäl. Det är bara så. Det var den inställningen han hade. Han hade nog tänkt att utsätta dem för, vad heter det? I Amerika nu, speciella förhörsmetoder. Eller vad var det hette? Alla gånger. Så att de skulle avsäga sig sin tro. Ja, det står det inte. Men så tänkte han nog. Så kommer Paulus här. Saulus är på väg till Damaskus. Plötsligt kommer ett ljussken. Saulus, han blir alldeles förblindad. Han faller till marken. Och så hör han en röst. Det står så här. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du, Herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Salus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Ja, jag ska röra på den här liten sådär. Salus. Det hände någonting som liksom låg utanför hans referensram. Han hade inte tänkt sig att det här skulle vara. Och han liksom blev fundersam. Vad var det här? Han fick ett möte med Jesus. Jesus visade sig för honom alldeles personligen. Men han liksom blev blind. Han såg inte. Han fick gå in i stan. Och i 3 dagar han såg ingenting. Och han varken åt eller drack. Så jag tror under den här tiden, då tror jag att Salus gick igenom en inre kris. För han kunde ju inte i sin vildaste fantasi ha trott att det här med Jesus, att det skulle vara sanning. Han hade gick ju där och andas hat och mordlust. Han skulle sätta dem i fängelse. Och så fick han sig verkligen en funderare. Han åt ingenting. Han drack ingenting. Men Gud, han har omsorg om Salus. Och så var det där en man, står det, som hette Ananias. Vet han väl? Ja. I Damaskus där fanns en lärjunge som hette Ananias. Och till honom sa Herren i en syn: Ananias. Det var nog inte, nej, jag bryr mig inte, jag fortsätter att sova, sa Ananias. Det tar vi imorgon eller dagen efter. Nej, vad sa Ananias? Han hade umgåtts med Herren. Ananias tror jag var van att be. Han var van och liksom, han hade ett personligt förhållande. Ananias, han hade en personlig gemenskap med Jesus. Så att när han hörde rösten, då sa han, han svarade: här är jag, Herre. Ananias, han liksom var beredd. Han ställde upp när Gud kallade på honom, när han fick den här synen. Okej, han kände igen herdens röst. Han kände igen Jesu röst. Här är jag, sa han. Herren sa till honom: bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Salus och är från Tarsus. Ty se, han ber. Salus satt där blind, såg ingenting, åt ingenting, drack ingenting. Han genomgick en inre kris. Salus bad. Och Gud, han hade sån omsorg över Salus så han fick en syn. Och där står det att i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Så att Salus hade blivit förberedd. Det kommer hända någonting. Då svarade Ananias: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus, som ingick den här inre krisen, han fick en syn. Där kommer en man som heter Ananias. Han ska lägga händerna på dig. Du ska få din syn igen. Saulus, han var skriftlärd. Han kunde hela Gamla testamentet. Han kunde Moseböckerna. Kunde han utantill varenda ord, varenda stavelse. Han visste, han kunde hela historien, han kunde profeterna. Han var skriftlärd, han hade tillbringat förändra från sin barndom. Hade han tillbringat genom att han läste skrifter. Så på Saulus, han var verkligen förberedd. Han hade grunden att stå på. Och nu fick han ljus. Han fick ljus. Han såg Jesus som visade sig för mig på vägen här. Jesus som gick här nere. Jesus som gav sitt liv. Honom som vi korsfäste. Honom som vi hängde upp på korset. Han bryr sig om mig. Det stämmer. Pusselbiten föll på plats. Han liksom fick bekräftat. Han har omsorg om mig. Ananias som kom. Han fick reda på att det skulle komma en, och det stämde. Han fick sin syn tillbaka. Hans ögon öppnades, så det var inte bara hans vanliga ögon som öppnas. Hans inre ögon öppnades. Pusselbiten föll på plats. Han kunde börja och predika på en gång. Saulus, det står att han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade sa: var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Han som var största motståndaren, som andades hot och mordlust, han fick ett personligt möte med Jesus. Han blev omvänd. Sen var Saulus speciell på så vis att han hade hela grunden. Han hade hela Gamla testamentet. Nya fanns ju inte, det var han med och skrev. Han hade hela grunden att stå på. Och när det gick upp för honom, då öppnade sig allting. Så han kunde genast gå ut och han bevisar för de andra skriftlärde: ni har fel. Jesus är Messias. Han som skulle komma. Sen blev det ju som så att de trodde inte helt på honom heller. Så att det blev liksom ofta helt länge fram, kan vi säga, väldigt stridigheter. Det liksom blev inte att, ja, om det inte någon som säger emot, så blir det ganska lugnt. Men Saulus, han som nu kallar sig Paulus, han blev ett redskap. Och vi ska se, länge fram kom vi här. Han har skrivit en stor del av Bibeln. Han har skrivit många brev där han förklarar vad liksom konsekvensen som kan bli var för oss människor genom tron på Jesus. Men Paulus, han fick det här: tänk att jag tillhör Jesus. Han tillhör mig, jag vet. Ej blott för vandringstid så kort, men ut i evighet. Paulus, han fick ett personligt möte med Jesus. Och jag tror det är det här personliga mötet med Jesus, det är det som är livsförvandlade. Och det försöker vi här att presentera Jesus. Sen får det vara så att det får landa i hjärtat. Och man kan börja på att tänka, kan det vara någonting för mig? Ja, som Bjarne står här och säger. Jag ska inte tvinga på någonting, utan vi får lyssna. Och så får vi fundera själva i vår ensamhet. Och så kommer vi fram till, ja men det här, det vill jag ha. Jag vill ha den här grundtryggheten. Jag vill ha den här tryggheten. Jag får be om att stå till förfogande. Då tror jag att Jesus möter oss. Vi får få ett personligt möte med Jesus. För det är det som håller. Och en massa teorier, det är teori. Grunden står i Bibeln. Det som står där, så är det. Stämmer det inte för mig, ja, då är det något, då är det i alla fall inte Bibeln det är fel på. Men om jag läser lite grann varje dag. Jag läser god kristen litteratur. Jag hör på predikningar. Jag försöker att be. Jesus, jag behöver dig. Tack att du dog för mig. Jag vill tro att du dog på korset för mig. Jag liksom får börja. Och så får vi ett personligt möte. Varför är det så lugnt? Frid. Oro. Ängslan. Ja, men det finns frid. Det finns hopp. Och jag tror att jag börjar på att märka kanske att jag blir påverkad av olika saker. För det gör vi här i världen. Vi blir påverkade. Vi får inflytande från negativa saker. Och vi kan få inflytande på positiva saker med oss. Ibland, det finns saker som kan göra att jag för stunden mår ganska bra. Men det kan komma ångest efteråt. Och då är det så bra att veta det att det finns ett hopp. Jesus är ett alternativ som håller här i tillvaron. Det håller i alla fall för mig. Jag kan inte säga att jag har gjort en sån upplevelse som Paulus gjorde. Det är inte många som får. Men jag vet att Jesus tar hand om mig. Jag kan, ja, nu blundar jag, nu fick jag en kram. Jag kan liksom bara blunda och så tänk, så får jag en kram av Jesus. Och det där är gör bra. Ja, det lever jag länge på. Och jag kände här när jag kom in här idag, jag fick se Bosse och Eivor. Vad jag tycker om dem. Och jag blev så glad när jag hade ringt till Lotta. Ja, vi är inte kvar i Småland, vi kommer. Åker jag kommer, wow, vad bra, tänkte jag. Och så skulle jag hämta Roger, men Maud, jag vet inte vart hon tog vägen åt, hon skulle komma. Ja, men jag ger inte upp för det. Jag tror nog att Maud kommer nästa söndag. Jag bryr sig inte, håller inte. Det är bara tjafs, det är inget med den där människan. Nej, så tänker inte jag. För jag ser bra saker. Finns ingen som är helt väck. Nej. Det finns alltid något gott att bygga på. Något bra att bygga på. Vi ska naturligtvis se på det som är bra. Ska vi se. Var det Maud? Nej, det var inte Maud. Det var Benny. Det var Benny som kom. Välkommen Benny. Ja, men det finns något gött i dig också, Benny. Du sov över, ja. Alltså, om vi skulle se på det som är alldeles negativt, då vore det bra tråkigt. Utan vi ska se på de möjligheter som finns. Och när vi har världens bästa budskap, hos ingen annan finns frälsning. Det finns frälsning, det finns räddning hos Jesus. Vad presenterar Jesus? Och så vet vi det, att okej, oavsett vilken ställning jag har, säger jag ärligt till Jesus: Jesus, jag behöver dig. Jag tar emot dig. Jag vill tro på dig. Jag tror att du öppnar vägen. Då får vi pröva och så går vi framåt. Och så kanske det är någon som faller. Ja, men börja om igen. Börja om än en gång i mitt liv. Gud såg inte att det var 71:e gången jag började om. Nej, för synd var glömskans hav. Vad jag tycker om dig, säger han. Sen ska vi naturligtvis inte med berått mod gå in, för man, han ser till den ärliga viljan. Sen vet han att vi är människor. Men jag vet det, att det kommer att bli många människor frälste här i Smedjebacken. Det kommer att bli en förändring, och det behövs sanningen, för att de där penningarna som är, de räcker inte till. Så att det behövs förändring. Och vi får tro det. Ja, jag vet inte var det hamnar, men i alla fall, ett personligt möte med Jesus är det vi behöver allihop. Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att du är god. Att hos dig finns inget mörker utan bara ljus. Hos dig, du säger alltid ja. Och du accepterar alla som kommer till dig, som vill öppna sitt hjärta för dig och ha gemenskap med dig. För du älskar varenda människa. Och Jesus, jag ber här nu att vi ska kunna sträcka oss mot dig. Och jag ber att vi på ett naturligt sätt ska kunna bara säga: okej, Jesus, jag vill pröva det som Bjarne pratar om. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad, inte skall gå under, utan ha evigt liv. Tack, Jesus, att det gäller alla människor och att det gäller oss. Och sen, Jesus, så vill jag konkret be för de där reglerna som tydligen är här uppe på väderbacken, att om man blåser lite grann så blir man avstängd en månad. Det ber jag, Jesus, om en förändring på, så att det kan få bli, kan förstå att om jag ska ta hand om missbrukare, då ska det inte bli en hel månad straff, utan det kan få räcka att de istället för att köra motorfågel så får de dra ris, eller kanske gå hem en dag. Jag ber, Jesus, om en konkret förändring på de här reglerna, så att det kan få leda till det bättre för människor, inte till att hjälpa människor utan hjälpa människor. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.
Jesus, han är svår, för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svår, för vår värld idag. Han har makt att göra. Om du bär på frågor som du ej har svaret på, missmod åter gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen Jesus, han är stor för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag. Jesus, han är svår för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag. Om du har bekymmer som ingen ro dig ger, himlen är så mörk och grå, och ingen som du ser. Kan hända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant, och allt som han har lovat håller. Han är svår för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag. Jesus, han är svår för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag.
Vi tar första versen.
Om du bär på frågor som du ej har svaret på, missmod hotar gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen du vill glömma ger dig ångest i din själ. Men en sak vill jag säga, Jesus, för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag. Jesus, han är svår för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag. Jesus, han är svår för vår värld idag, och han har makt att göra under eld idag. Jesus, han är svår för vår värld idag, och han har makt att göra.